Så välkomna till onsdagsmöte och vi ska börja med bön. Herre, vi tackar dig just nu för att vi får samlas än en gång i ditt namn. Och Jesus, vi vet aldrig hur lång tid vi har kvar som individer eller som församling. Men Jesus, vi vill ta varje möjlighet, varje tillfälle att lyssna till ditt ord, att bli uppbyggda. Herre, vi tackar dig för församlingen. Tackar dig för allt det som du har gjort på sista tiden. Din trofasthet. Herre, vi ber att du välsignar ditt ord just nu i ditt namn. Amen. Lukas 12. Och med början i vers 13. Fram till 21. Så får vi hela sammanhanget. Lukas 12, 13 till 21. Någon i folkhopen sade till honom: Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig. Jesus sade till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sade han till dem: Se till att ni aktar er för all slags girighet. Till en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa det till honom: Din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och jag tänkte på det här att vara motiverad som kristen. Det kan vara svårt. Vi är motiverade uppenbarligen att göra någonting. Men vad är vi motiverade av? Och naturligtvis är det så att Gud vill att vi ska vara motiverade av hans sanning, så som det är uppenbarat i hans ord. Men tyvärr är det så att vi är ofta motiverade av våra känslor. Och känslorna går upp och ner. Och därför går vår motivation upp och ner. Och i Johannes 14 och vers 6 så säger Jesus att jag är vägen, sanningen och livet. Han talar om sig själv som en person. Inte som en filosofi eller en ideologi eller ens en religion. Utan han talar om sig själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Men i Johannes 8 och vers 44 så säger han om Satan att han är lögnens fader. Och i andra Korinthierbrevet 4:4 så står det att Satan faktiskt är denna världens gud. Så det vill säga att Satan har fått ett mått av auktoritet, ett mått av inflytande i den här världen över dem som tillåter honom att ge detta. Och jag tänkte på några saker idag. För det första, vad är det som är verkligheten? Vad är verkligheten? Man hör ofta människor säga så här: Jaha, hur känns det nu liksom? Hur känner du? Ja, liksom, så säger man då: Ja, jag känner sig, jag känner. Hur känner du? Och det här, det är ungefär som att det är våra känslor som är verkligheten. Jag vet inte om ni har hört talas eller stött på, rättare sagt, det här liksom att våra känslor är liksom utgångspunkten för allting. Någon har blivit sårad och de känner på det här sättet. Ja, det är verkligheten. Därför att det är verkligheten för dem. Och det utgår man ifrån. Men är det Guds definition på verklighet? Men det blir allt mer där. Man talar om magkänsla. Liksom. Åh, gå på din egen magkänsla. Och jag förstår vad man menar. Jag förstår det. Och jag säger inte nu att som kristna. Därför att vi vet att Guds ord bor i oss. Och vi vet att den helige ande liksom kan göra någonting så att vi så att säga känner någonting. Det känns inte rätt så här. Absolut. Det är inte det, men när människor i världen talar om det här liksom att så här känner jag. Och det är utgångspunkten för allting. Och sen känner någon annan på ett annat sätt och en tredje på ett tredje sätt. Så vi har nästan 7 miljarder känslor som är utgångspunkten för hur vi ska bete oss och liksom leva det här livet. Och jag tänker på hur vi ska vara objektiva. Och vad innebär det att vara objektiv? Jo, det är att vi har Gud och hans ord som utgångspunkt. Det är att vara objektiv. Och vad innebär det att vara subjektiv? Ja, det innebär att vi har oss själva och mänskligheten som utgångspunkt. Och det är intressant att se hur Gud säger om sig själv och sitt ord. Att det är det enda som är evigt. Det är det enda som är bestående. I Matteus 5:17 står det att inte ens en liten prick i lagen ska förgås. Och lagen i det här fallet är inte 10 Guds bud, utan det är skriften han syftar på. Så han säger att inte ens en litet komma eller en liten apostrof, ingenting som finns i skriften ska förgås. Därför att Guds ord är evigt. Psaltaren 119:89 står det att ordet är för evigt fast i himmelen. Och jag tänkte också på hur det står i Matteus 24 och vers 35. Det är också det kapitel där det talas om hur allting ska förgås. Allting ska skakas, men ordet ska bestå. Och sen tänker jag också på vad det står i Hebreerbrevet 1:3. Det står att hans ord håller världen samman. Det är inte bara att han har talat ordet och skapat världen. Men det är samma ord som håller världen samman. Är det någon som har tänkt på någon gång liksom atomerna, molekylerna? Det är inte så få av dem heller om man räknar in i universum. Hur det kan liksom hänga ihop. Det är helt fantastiskt. Men det är hans ord som gör det. Det är det enda som är verkligt. Det är det enda som kommer att bestå. Det är det enda som vi kan lita på. Det är det enda som inte förändras. Och det är verkligheten. Och det borde vara vår utgångspunkt. Men så tänkte jag på för det andra här. Satans strategi. Han älskar verkligen att få oss entusiastiska och engagerade med någonting som är temporärt. Eller någonting som kommer att förgås. Och han har den makten genom reklamen och genom liksom allt det här som kommer till oss allt mera, allt intensivare, liksom den här otroliga marknadsföringen av vad vi ska ha och behöver och måste ha. Och liksom det är så intensivt. Och jag tänker på hur han älskar att bygga upp i oss drömmar, fantasier, förhoppningar som bygger på någonting i denna tillfälliga, temporära värld. Därför att det kommer alltid att göra oss besvikna på ett eller annat sätt. Och om vi kan bli besvikna, då blir vi också arga så småningom. Och om vi är arga tillräckligt länge så blir vi bittra. Och han älskar bittra kristna. Därför det finns ingenting som är svårare att jobba med än någon som är bitter. Och när vi sätter vårt hopp till någonting i den här världen som är temporärt, ja, då kommer vi garanterat att sluta att vara, eller börja att vara bittra, rättare sagt. Och det är också det här han vill göra med våra relationer, både med Gud själv och med människor. Att han på något sätt vill att de ska vara på det emotionella planet liksom. Hur känner man, hur upplever man någonting så här, de sa det eller de gjorde sig och så vidare, och helt plötsligt så blir relationen ansträngd och vi blir liksom besvikna återigen liksom, människor, saker i den här världen hela tiden. Och det är hans strategi verkligen att på något sätt locka oss in i någonting som ser bra ut, så att vi fäster vår uppmärksamhet på det och vi engagerar oss känslomässigt, för att sedan dra bort mattan under våra fötter så att vi förlorar det och helt plötsligt så är vi besvikna. Och vad är då Guds plan? I Titus 1:2 står det att han har lovat evigt liv före tidens begynnelse. Och han kan inte ljuga. Jag älskar den här tanken att han kan inte ljuga. Jag menar, var finns den människa som man egentligen kan lita på? Inklusive oss själva. Det finns inte. Lita på mig liksom. Ja visst, men... Pastor Matti, vet jag, brukar säga att vi är som en tandkrämstub liksom, att när man kramar den så kommer det som finns inuti ur. Och Gud gör verkligen det liksom, att han låter oss gå in i vissa omständigheter därför att vi får själva se vad som finns i oss liksom. Vi säger, jag skulle aldrig förneka dig, säger Petrus. Liksom, utkom förnekelsen. Och alla de här olika sakerna som vi lovar saker och så vidare. Men han säger, jag kan inte ljuga. Vi kan liksom lita på honom, lita på hans ord. Och han förändras aldrig i Malaki 3:6. Och han är begynnelsen och slutet. Han är alfa, han är omega i Uppenbarelseboken 1:8. Och känslorna, de finns i vår själ. Och i själen finns också vårt sinne. Våra tankar. Och det är intressant att tänka på hur det står i Filipperbrevet 2:5 att vi kan ha Kristi sinne. Och vad innebär det att ha Kristi sinne? Det betyder att vi tänker med Gud. Och det är känslorna som behöver följa tankarna. Eller rättare sagt, känslorna följer tankarna. Men om vi fyller vårt huvud med allt det som den här världen erbjuder, ja, då följer våra känslor det. Och de kommer alltid att göra oss besvikna. Vi kommer alltid att så småningom skylla på Gud. Därför att slutligen var det ju han som tillät att omständigheterna blev som de blev. Och det är där som vi kan bli bittra. Och det är där som vi slutar att vandra med honom. Och jag tänker mycket på det här. Att Jesus säger att vi ska ha hans sinnelag. Det finns ett ord i grekiskan, froneo. Froneo, som översätts med lite olika ord egentligen i Bibeln. Men innebörden av det här ordet är att jag tänker. Och att vi har sett i kristendomen kanske under en hel generation nu en övergång från att betona Guds ord och vikten av kristen lära eller doktrin, vad vi nu vill kalla det, till att Gud mer eller mindre enbart ska upplevas. Ni kan se det i litteraturen, ni kan se det i tillbedjan, den stilen, hur man liksom lovsång, överallt ser man det här att fokus är på känslorna, fokus är på upplevelsen. Och det gör att vi på något sätt blir väldigt, väldigt sårbara, därför att vår själ kanske visserligen upplever Guds närvaron ibland. Jag säger inte det att det liksom inte, man inte kan uppleva Gud, men det finns liksom ingen grund. Det finns ingenting att stå på. Och därför när någonting kommer in så blir vi väldigt lätt förledda. Liksom därför att man har ingen urskiljning. Det finns inget ord i själen som vi kan stå på. Och våra känslor är ofta inte överens med sanningen. Ni vet hur Gud säger någonting, men känslorna säger något helt annat liksom. Gud säger gör det här, känslorna säger gör inte det här. Gud säger gör inte det här, känslorna säger gör det här. Och liksom det är den här striden hela tiden liksom. Och vad fienden vill är egentligen att vi ska göra våra känslor till Gud. Du ska uppleva det här liksom, vad du än är. Och Gud säger men det är inte så. Så jag vill att du ska vara objektiv i det. Jag vill att du ska tänka med mig. Jag vill att du ska ha Kristi sinne. Och det är det som vi gör när vi kommer tillsammans. Så ofta vi bara kan. Vi undervisar ordet. Vi talar om ordet. Vi lyssnar hela tiden. Och det bygger upp en struktur i vår själ av ordet. Så att när vi möter någonting så har vi också urskiljning på det sättet. Och det här som vårt helande börjar egentligen. Ni vet hur människor jagar helande, liksom helande predikanter och alla, man har stora kampanjer och människor kommer och man går fram och man faller och man helad liksom. Men det är ofta bara sån här känslorus. Jag säger inte att det inte sker någonting, det är inte min sak att döma vad som pågår i de här sammanhangen. Men jag talar bara av egen erfarenhet, vad jag har sett, vad jag har liksom fått erfara. Och man har den här utgångspunkten, alltså helandet på något sätt är också det någonting som är förknippat med känslorna. Men faktum är att när vi tittar på Bibelns budskap så ser vi i Saltaren 107 vers 20 att han sände sitt ord för att hela. Ju mer vi hör ordet, ju mer sker helandet. Jag talar inte nu i första hand om fysiskt helande, men faktiskt även det. Därför att många gånger är våra fysiska åkommor helt eller delvis kanske ett resultat av att vi inte mår bra på insidan. Säger inte alltid, det finns många olika orsaker. Så anklagar man inte för att vara obalanserad. Men jag säger bara att det är så intressant att se att Gud vill hela och han gör det genom sitt ord. Lite i taget. Vi äter hela tiden från hans bord. Och jag tänkte på hur det är två saker som är eviga i det här universum. Och det är Guds ord och det är människans själ. Tänk på det här. Guds ord och människans själ. Och vad är det Gud vill? Jo, han vill förena dessa två. Det är det han vill. Han säger att vår själ är skapad till att leva med Gud och för Gud. Ingenting annat. Så människan i den här fallna världen, i sitt uppror mot Gud, är helt och hållet vilsen. Vi försöker att fylla det här tomrummet med alla tänkbara saker. Och fienden är där. Satan har hela den här världen, står det i första Johannes 5 i slutet av kapitlet. Han har hela den här världen i sin hand, eller i sitt knä, står det. Och han är faktiskt kosmokraten, alltså kosmos, det här ordet, men det står att han är kosmokraten, det vill säga den som styr och kontrollerar den här världen. Och han kan använda sinnena, hörseln, synen, allt det här liksom för att vi ska få de här intrycken så att vi blir fästa vid någonting som är temporärt, som är mänskligt, som är fallet, som är i uppror mot Gud, som hela den här världens system är. Det må vara på den goda eller den onda sidan av kunskapens träd, men det är där. Och han vill att vi ska bli så engagerade i detta som vi bara kan, för att han sen ska ta bort det från oss och vi blir besvikna. Och men Gud säger, mitt ord är evigt, men också människans själ. Och jag vill föra dem samman. Det är därför vi älskar att höra undervisning från Guds ord. Det är liksom en helt fantastisk sak där, för att det är sånt här helande för själen. Vi hela tiden lär oss att tänka fel i den här världen. Hela tiden. Men sen när vi lyssnar till ordet, så märker vi att wow, det var inte riktigt så som Gud ville att det skulle vara. Och ju mer vi tänker fel, och ju mer våra känslor gensvarar till den här lögnen, ju mera emotionella vi är, fästar vi någonting temporärt i den här världen, ju mera sårbara är vi. Ju mera sårbara är vi för de här attackerna. Där vi blir besvikna, arga, bittra på Gud. Men han inbjuder oss till att lyssna på honom. Och jag tänkte på den här mannen här som lyssnade på sina känslor här. Han hade massa åkrar och han hade en god skörd. Och han sa, okej, jag ska bara bygga liksom större lador så att jag kan lagra alla de här grejerna. Och när jag väl har gjort det, då kan jag ta det lugnt. Därför att då har jag gjort mitt. Han säger liksom att det spelar ingen roll hur stor skörd du har fått. Det spelar ingen roll hur stora lador du har. Det spelar ingen roll hur mycket du har byggt upp i den här världen. Det är ändå temporärt. Och det står att den här natten, jag vet inte exakt vad som händer, om han antagligen att han dog eller blev sjuk. Men det står att denna natt ska din själ utkrävas av dig. Att liksom, vad hjälpte det honom? Ingenting. Men hans känslor sa det. Våra känslor säger, jag ska bygga en större lada, en större kapacitet, så att jag kan ta in ännu mer av den här världens system. Och när jag väl har etablerat mig i den här världen, då kan jag sätta mig lugnt och stilla och ta det lugnt och säga, bra gjort, bra jobbat. Men han säger, vi är en dåre, vi är dårar om vi låter oss styras av våra känslor, att vi liksom lyssnar till den här världens undervisning. Och den här världen undervisar oss hela tiden. Jag menar inte bara i skolorna och på universiteten. Jag menar, den undervisar oss överallt, genom tvn och internet och människor i världen som vi lyssnar till. Allt, överallt. Hela tiden är vi utsatta för det här bombardemanget av en ideologisk kampanj. Men vi vänder oss till Gud. Vi börjar att lyssna till hans ord. Och det är så härligt på något sätt att liksom få sitta ner och ta emot ordet. Och tänka på att jag har en evig själ. Och den själen måste få näring från någonting som också är evigt. Och vad är det då? Ja, Guds ord endast. Och vi är olika som människor, och vi kan ha olika sätt att motivera oss på det sättet. Men sanningen borde vara vår motivation. Människor tror att sanningen är relativ. Liksom, ja, du har din tro och jag har min tro och de har sin tro. Och alla de här olika trosuppfattningarna eller trosrörelserna eller vad man nu ska kalla det, eller religioner, vad det nu kan vara, de är lika rätt. Men det fungerar inte så. Logikens lagar fungerar inte på det sättet. Därför att två saker kan inte vara sant parallellt. Antingen är en fel och en rätt, eller är båda falska. Men två saker kan inte vara sant samtidigt. Men vi frångår den logiken när människor frångår den logiken när vi kommer till tro. Men i all annan verksamhet, vetenskapen och så vidare, så vet man att det är logiskt att tänka så. Och Gud inbjuder oss verkligen och säger att jag vill inte förleda era känslor. Jag vill ge er ett sätt att tänka från Neo. Jag tänker att jag tänker med Gud. Jag tänker med hans ord. Jag får urskiljning. Och när jag gör det, då händer någonting underbart. Det börjar ett helande i mitt liv, i min själ. Och mina känslor börjar att gensvara till det här. Och jag tänker på den här mannen som var demonbesatt. Och jag säger nu inte att vi är det aldrig. Men principen här. Och Jesus kastade ut de här demonerna. Så stod det att folket kom och tittade på den. De såg honom sittande där vid sina sinnens fulla bruk, tror jag det står. Och jag tänkte just det här liksom att det är det som händer med oss liksom. Vi är så demoniskt influerade i den här världen att vi flänger omkring som galningar. Och sen helt plötsligt ser folk att de är vid sina sinnens fulla bruk. Det är någonting annat som kontrollerar dem. Det är inte reklamen, det är inte internet, det är inte kompisarna, det är inte den här världens system, utan det är Guds ord. Och helt plötsligt så ser vi någonting annorlunda. Vi är inte förledda av våra känslor, utan vi är istället uppbyggda i hans ord. Därför att vår eviga själ har blivit förenad med hans eviga ord. Och det är det och endast det som ger oss ett helande. Ett fullständigt helande. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan i ditt namn. Amen.